Det var svårare på det viset att här i Ekenäs hände det att magistraten drogs in 1980. Och efter det så har vi inte liksom fått tillgångar till de här intygen som fordrats för att det blir företagare. Så vi har fått söka dem nu i tidningar istället. Tidningar på alla håll och kanter.
Aj, vitsigt. Det är sånt som inte man ens tänker på när man inte själv sysslar med varken släkt eller hembygdsforskning. Så tänker man inte sådär att det kan vara svårt. Men faktum är att just sådana här saker så... Men någonstans måste ju de uppgifterna finnas fortsättningsvis.
Det finns nog någonstans, men att vi försökte nog här också med domsagan och komma den vägen in, men att det fanns liksom inte något intresse till hjälpa oss den vägen, utan man bara konstaterar att det finns i något arkiv dit i Helsingfors och man vet inte riktigt var.
Ja. I vilket skede i ert forskningsarbete upptäckte ni den här ganska, jag menar, chockartade eller krisartade situationen att ni får inte de här uppgifterna?
No, vi märkte det redan då när vi höll på att samla in uppgifter.
Med första boken?
Ja.
Okej, just det. Ja.
Vi var ju så optimister då när vi började med första boken att vi skulle göra allt på en gång. Men att det blev nog inte riktigt på det viset. Och då så gick vi ju nog fram så vi hade uppgifter fram till år 2000 redan då. Men att sen gick det liksom så att vi måste dela upp det lite.
Ja, för det första så skulle jag ju bli en otroligt tjock lunta annars, alltså en stor bok. Men sen också det att ni var optimister, att ni tänkte att det här att kolla, just som jag sa, handel och vandel från slutet av 1800-talet fram till, man kan säga nutid, att det skulle ta ett par år, men det tog ju betydligt längre också det.
Det tror jag, men att vi har ju lärt oss en hel del på vägen, att skulle vi göra om det här så tror jag det skulle gå lite snabbare nog.
Men det har ju varit en utmaning, men ganska rolig samtidigt. Ni ser ganska nöjda ut. Ser ni alls där, jag menar, har ni alls så djupa studiecirklar? Roligt hade det väl varit ändå samtidigt.
Nå, samtidigt hade det varit roligt, men nu var det ju lite belastande här på vägens gång, så kan vi säga på det viset.
Vi lite backar. Vad var det som gjorde att er förening kom på den här idén från allra första början? Att ni skulle ha en sån här bokserie, säger jag nu, eftersom det blev två böcker. Anita?
Ja, egentligen var det så att vi hörde om att Hangö-släktforskarna också skulle börja dokumentera affärerna. Och då var det en av våra medlemmar som sa att varför inte också vi. Och så började vi. Och trodde att det skulle gå ganska enkelt. Men att 5 år hade ju gått.
Men man kan ju sen istället säga som så att oj, det har funnits väldigt mycket hantverkare och köpmän i Ekenäs tydligen.
Mycket mer än vad vi trodde.
Ja, och det som jag tycker, nu har jag inte läst, jag har läst början av boken, sen har jag mest bara tittat på bilder sen senare när varje företag presenteras. Men det som jag tycker är intressant när man läser både förord och sen inledning överhuvudtaget som handlar om livet i Ekenäs är att man skulle egentligen kunna nästan ändra rubriken livet i Ekenäs till livet i Borgo, livet i Helsingfors. Nästan i alla fall. Kanske inte riktigt Helsingfors, men att så här mindre städer överhuvudtaget. Ganska lika allt från att krigen tog slut eller egentligen begynte. Hur var till exempel Ekenäs där runt 1940-talet?
1940 så bombades Ekenäs. Precis som alla städer här vid kusten, alltså bombades. Så kom ju freden efter vinterkriget i mars. Då skulle Hangö utrymmas. Hit kom en massa Hangöbor, alltså för de flesta kanske på genomgång, men att deras bohag och sånt, så det hämtades ju hit till Ekenäs. En del handelsmän från Hangö slog sig ner här i Ekenäs. Men kanske stötte vi på överraskande lite av den, men att några var det som blev här i Ekenäs en tid framöver tills de sen igen en del av den flyttade tillbaka till Hangö.
Det fanns så att det fanns till och med filialer. Jag menar, hade man i butik i till exempel någon företag i ena staden så hade man filial i den andra.
Det förekom också, ja.
Vi nämner det, alltså det är ju 35 kilometer ungefär mellan de här två städerna. I övrigt då, när vi tänker på början av 40-talet, så hur såg det ut i Ekenäs då, om vi då tänker på både hantverkare och köpmän?
Om vi nu ändå sen håller oss lite på krigsåren, så 1941, då när Hangökriget igen kom igång alltså andra gången, så då var ju all civila personer evakuerade här från Ekenäs, att här var dött.
Det fanns ingenting.
Det här fanns ingenting. Några månader. Sen tog ju hangarkriget slut heller. Och då kom det man ju så småningom tillbaka, så 1942 så började ju igen sen dyka upp butiker och företagare här i Ekenäs. Mm. Men att nu tog det ju länge, får man ju gå hela 40-talet framåt innan det börjar liksom bli normalt igen, ska vi säga, att man börjar fundera på utveckling av det hela.
Nej, men allt var ju på kort också.
Allt var på kort.
Det var knappt om allting.
Och där finns det en del berättelser också. Jag måste riktigt ta framåt för en affär som jag tror att många utanför Ekenäs också känner till är butiken, som inte mera är butik utan museum, Äkta nämligen. En sån här liten dagligvaruhandel, en kolonialbutik, såna fanns det många av i Ekenäs bland annat. Så där var faktiskt, finns en berättelse om, hon var ganska fin, Kerstin, vad hette hon?
Vuorinen.
Som visste att kaffetanden verkte till exempel åt många Ekenäsbor. Anita, kan du berätta?
Ja, så där. Hon försökte ju hjälpa. Hon hade ju sina knep.
Ja, hon hade sina knep. För när det fanns tillräckligt med de där, ska vi säga, kupongerna, så kunde hon ändå dela ut kaffe genom att hon trixade lite med paketen.
Ja, det var väl ärtar i vissa paket.
Ja, hon fyllde kaffepaketen med ärtar, men hon sa nog också till åt flickorna som hjälpte till där, personalen, att kom ihåg sen, ni ska ge av de där kaffepaketen längst bak i hyllan, för det är bara ärtar. För de fanns ju där ifall det skulle ha blivit inspektion.
Alldeles så.
För då skulle det finnas rätt antal. Och här finns bilder av henne, Kerstin Vuorinen, i butik Äkta. Så att ni har ju samlat på er en hel del historier också där det har varit möjligt.
Ja, vi är nog tacksamma för dem som har gett och hjälpt oss.
Får man säga lite kritik, så har vi nog förväntat oss att Ekenäsborna skulle ställa mera upp och berätta lite anekdoter. Men att det har nog varit svårt. Det har varit svårt liksom att de har sökt sig till oss och berätta för oss vad som har hänt. Här finns nog affärer som vi gärna skulle ha lite mera om.
Okay.
Som vi nu själva känner till att det var lite sådär skojigt i den där affären, men att inte är det många som har berättat riktigt.
Nej, utan ni har nästan fått sinsemellan försöka minnas sen. Jag vet, kommer ihåg en gång att ni hade ett upprop där ni lite funderade efter affärer som fanns. Och där var det ju nog, det blev en lång länk, för folk kom ju nog ihåg vad det fanns för namn på olika butiker och affärer, men sen inga historier.
Inga historier, nej.
Precis det. Jag nämnde redan att det fanns ju efter kriget, eller så småningom, så dök det ju upp väldigt många matbutiker. Det fanns ju varje kvarter egentligen.
Ja
och det har jag inga minnen av. Jag vet att på 70-talet så började de ju gå ner så där i antal. Men det har ju lyckats ganska bra.
Efterhand som de här stadsdelarna byggdes ut, så kom det ju matvarubutiker eller kolonialvarubutiker det till varje stadsdel. Det var liksom det som var en stadsdel då. Ormnes hade, Bröte hade sin, och Formanshagen hade sin egen butik. Mm. Kanske man var trogna den också sen att man inte. No, det fanns ju inte de större matvarubutikerna ännu på den tiden. Inte. Mm. Det var ju sen när de började komma, så då började de här butikerna där lite i periferin började ju sen försvinna så småningom.
Och det är sådana diskussioner som är aktuella ännu i denna dag, men nu handlar det kanske inte om matvaruaffärer mer, utan det handlar om de här specialbutikerna. Mm. När allt blir så stort så finns det inte alltid rum för de här små butikerna. Så först dog de här små matvaruaffärerna ut och sånt. Men det som är spännande när jag läser här är som inte man tänker på, att det här med kylskåp, så det var ju också någonting som kom först en bit in på 40-talet.
Jo, ganska långt väl inåt på 40, och det är också en orsak att de här matvarubutikerna fanns där. Man hade nära till butiken.
Ja, man måste gå och handla varje dag.
Ja,
nästan. Ja, precis det.
För nu var vi säkert in på 50-talet ända innan de här kylskåpen blev något mer vanliga i sådana här vanliga hem.
Mm. Mm. Och det som ju finns, jag menar när vi talar om det, ska vi säga, sådana som reparerar och sådana som såldes, så det fanns ju en hel del radioreparatörer, nog min sann, men det tog sin tid innan det kom dugliga tv-reparatörer, för tv var ju så nytt påfund också, och det har ni skrivit en del om, 50-talet, slutet. Ja.
Slutet av 50-talet kom ju TV:n hit. Ja. Att, vad var det som Börje Lindemans, var det 57? Eller vad
57.
Var det, som var den första TV:n i Ekenäs.
Ja, och vi råkar ha en bild på den också.
Det finns ju, och jag kan ju säga att den TV:n kom i samma leverans som den TV som sändes sedan till president Urho Kalevi Kekkonen.
Alldeles.
Så sägs det.
Så sägs det, i boken åtminstone.
I boken,
ja. Så här finns ju en massa nog, fast ni tycker själva att ni skulle vilja ha kanske mera av de här anekdoterna, men då finns ju de här små söta historierna och det där lilla småstadsskvallret här också. Men, som sagt, jag menar, det här tycker jag, men vad tycker ni själva? Är det här en bok som också intresserar sådana som inte bor i Ekenäs?
Jag tror nog det intresserar sådana också som inte bor i Ekenäs, men som har någon anknytning till Ekenäs och lite känner till Kungsgatan och känner till torget. Mm. Och kanske Gustav Vasas gata. Mm. Så där har man ju, och de som har nu rört sig lite i Ekenäs så vet ju var de finns. Och sen är det ju som sagt också affärer som finns lite på annat håll. Mm. Synnerhet Hangö och också från Karis så fanns det vissa affärer som hade filial här i Ekenäs.
Mm. Nå, i och med att ni har varit tvungna att söka reda på det mesta av uppgifterna, synnerhet det som har skett efter 1980, så har ni varit tvungna att söka reda på i tidningar, så har ni också tagit upp det här med tidningar en hel del. Där fanns en både intervju och en egen bilaga här i boken om tidningarna i trakten.
Ja, där fanns ju den här bilagan om de annonsbladen. Det fanns ju Raseborgs annonsblad och allt vad det nu hette en tid här. Och ska vi nu säga på det viset att det fanns en tid som man nu kanske tror att skulle vara möjligt, men att tidningen Västra Nyland var inte direkt intresserad av allt för mycket annonser. Inte. Och då de här lokala köpmännen så gick ju ut sen och startade sådana här privata annonsblad som kom ut en till två gånger i veckan, en till två gånger i månaden. Som hade ju så gott som enbart annonser, eller sen hade man liksom några små artiklar om butiker och företagare i staden och i Västra Nyland.
Mm. Ganska intressant det också i dagens läge när det talas om att tidningarna lever på sina annonser. Så fanns det en tid där när man nästan kunde tacka nej.
Ja.
Ja.
Så verkar det åtminstone.
Så verkar det, ja. Sen kan det ju handla också förstås om, jag menar, man konkurrensutsatte också annonspriserna.
Det är ju klart att det är
fråga. Man ser, det är också en form av affärsverksamhet och sådant. De här bilderna, jag säger ju att senare i den här boken har jag mest bläddrat och tittat på bilder och tänkt att oj, den där människan känner jag, oj, så det ut så där faktiskt. För när man talar om att bevara kanske till byggnation i Ekenäs så om man ofta jämför med grannstaden som är nu samma kommun, Karis, där det har rivits glatt, men nu har det ju rivits också många vackra träbyggnader i Ekenäs, ser man här i den här boken också. Att det är ju på det sättet en historieskildring också över hur det såg ut i staden. Inte bara det där över vad för människor som verkar här. Det. Så hur har ni gått tillväga med bilderna? För där har ni också fått gå lite olika kringelikrokar.
Ja, vi hade det. Museet har ju förstås bistått. Och sen är det många privata som har gett bilder åt oss. Och sen av de här lokala fotograferna har hjälpt oss. Mm. Så att vi har nog fått ihop ganska bra. Mm.
Två år skulle det ta. Och fem år tog det sen sist och slutligen att få ihop två böcker. Jag är inte alls förvånad. Jag tycker ju att det är inte så hemskt lång tid eftersom ni ändå är en förening, ideell sådan som jobbar med sånt här. Men nu har ni satt ner många timmar.
Ja, vi vågar inte räkna.
Nej, skulle vi räkna timmar så då skulle vi nog redan här sommaren, så nu när den liksom har färdigställt, så det har ju gått otroligt många timmar till få in alla de här bilderna och de här, fast vi ju har vi yrkesfolk med, men att vi ska ju vara med där i alla fall, så att den där passar där och den passar där. Så att det,
ja, för det är ju ändå ni som har suttit på kunskapen där, för när ni har forskat så mycket kring det.
Ja.
Nu borde jag ju säga det eftersom den här boken, alltså den är så färsk att den doftar riktigt nytt ännu, den här boken. Så där, jag borde inte få ställa den här frågan, men eftersom ni ju nu ändå är en ganska livskraftig och välmående förening, Raseborgs släkt och bygdeforskare, så tänker ni nu dra andan en tid och komma att ta itu med någonting nytt småningom, nytt projekt?
No, för tillfället finns det nog inga andra planer.
Nej, jag har nog många gånger sagt att det här är det sista som jag är med på. Men att man ska väl aldrig säga aldrig, men att nu ska det räcka länge innan någon får mig lurat till någonting sånt här.
Men egen släkt finns det ju alltid att forska
jo, i. Det är alltid. Nu finns det massor som man skulle vilja forska i och som man skulle vilja sammanställa till någonting. Men att som sagt, det tar tid och sen blir man äldre.
Så är det.
Men fiffigt med tanke på att julhandeln har kommit igång nu, så det här är ju en perfekt julklapp förstås.
Det är för Eknäsbor så det är en perfekt julklapp, ja.
För där, här finns nog skvaller kan jag säga.
Ändå. Och sen är det ju fråga om ett uppslagsverk. Det där när man kommer i kina med grannen att den där butiken var där och nej den var där säger han, så då är det bara att gå in i bokhyllan.
Och när man sen går in och tittar i bokhyllan så kan man till och med se att vem som kanske eventuellt ibland jobbar där. För att ni har också försökt få så många från personalen med också. Och när det har blivit ägare och hur det har gått och allting. Ja. Så där finns det. Den är nog väldigt väl dokumenterad. Och väldigt noggrant har ni gått tillväga. Innan jag säger tack för det här så det där alltså, om någon nu som kanske inte har intresse så mycket av Ekenäs men kanske skulle vara nyfiken på att börja med släkt eller bygdeforskning så det där, vad ger sånt här forskningsarbete er?
Det ger mycket som man tror att det alls ska vara heller. När man börjar liksom forska så blir man ju fast där. Synet man med släkten, så det är ju det första som man ju börjar man tala om släktforskning. Så det är ju egen släkt som man börjar och där dyker snabbt upp många överraskningar kan man säga.
Aha.
Ja. Och sen det här bygdeforskningen, så det är ju också nog intressant för att egentligen så vet ju inte, det är ju inte många som vet vad som har hänt för 40 år till exempel på en ort. Inte. Och längre behöver man ju gå tillbaka för att forska, sen går det av sig själv bakåt en tid. Tills man kommer dit långt bak att det blir svårigheter.
Ja. Och både släkt och bygdeforskning, det hör ju ihop.
Det hör.
Ja, för att veta förhållandena då när ens förfäder levde så måste man ju också känna till hur det var på den tiden.
Det är ju det som man bygger upp släktforskning idag just på. Man vill liksom ha lite också, just så där som du sa, att det är på, man ska veta lite hur tiderna var just då när den och den levde.
Ja,
det är inte bara det släktträdet som går bak till 1300-talet och hela vart man kan komma sig. Jag är stolt med det. Utan då är det bara en massa namn som finns där.
Ja, man vill ha historierna bakom.
Man vill ha lite historierna bakom nu för tiden också.
Ja. Hur långt har ni själva kommit i ert släktforskande på era släktträd?
Jag har kommit till 1635. Och längre har jag sagt att jag vill inte komma egentligen, för sen börjar jag inte tro mera på det som jag hittar inte.
Vad är det med dig, Anita?
Ja, det är ungefär samma sak.
Det lär vara väldigt knepigt också att komma längre bak.
Ja,
jag tycker det är en utmaning säkert att komma så här långt redan.
Man tål ha lite sådana där som har ägt lägenheter eller har jordägare och sånt, då kan man komma lite längre. Men egentligen kommer man ju inte längre med kyrkboken där just i slutet på 1600-talet.
Ja, så är det.
Och ni är välkomna förstås säkert nya medlemmar som nu inte behöver vara rädda för att de ska ta i tur med något bokprojekt.
Det bör ni inte vara rädda på.
Så är just du som lyssnar nu intresserad och bor i Västnyland att gå med i någon sån här släktforskningsförening så här så kan Raseborgs släkt- och bygdeforskare åtminstone lova att det blir inte någon bokprojekt den närmaste tiden utan du får riktigt forska i din egen släkt och din egen hembygd i lugn och ro och få mycket hjälp för styrelsemedlemmarna har alltid i världen nu.
Alldeles. Vi har alltid i världen till hjälpa nu om någon vill på det viset. Ja.
Okej, tack ska ni ha. Tack till dig Anita Valtonen, tack till dig Björn Westerlund. Och boken heter som sagt Från krisår till välfärd, hantverkare och köpmän i Ekenäs centrum 1940-2000 eller 2000 om ni föredrar att säga så.